Jag tänker fortsätta på den här sidan på bandet och att prata lite grann om kapitel 5 då. En del av det. Kapitel 5 som heter Hur det fungerar. Det här kapitlet är ju det här jag har hört många, många gånger läsas på varje möte. När man öppnar ett avmöte så brukar man läsa de två första sidorna på det här kapitlet. Och det är väl alltid bra. Men det som har slagit mig det är att vi är alltså på sidan 61. Och vart alla de andra sidorna tagit vägen. Om jag kommer som nykomling till ett möte och får hoppa in direkt på sidan 61. Det kan ju verka lite, ja, lite förvirrande skulle jag tänka mig. Det gjorde det för mig. För alltså det står en mängd information som jag har hört nu. Jag har suttit och pratat ungefär 2 timmar om de 60 första sidorna bara. Om steg 1 och steg 2. För i och med kapitel 5 så kommer vi direkt in i själva huvudprogrammet så att säga. Och det är, vi börjar alltså med steg 3 där. Jag tänker inte läsa igenom de här 2 sidorna hela i alla fall, utan jag ska bara läsa lite grann i dem. Och jag tänkte också säga det att jag tänkte också, och tänk om man skulle lära mig matematik. Och så kom jag till någon som skulle lära ut det här till mig. Och så sa de, gå till kapitel 5 och börja och räkna med x. Då skulle jag nog bli lite konfunderad. Om jag inte kunde, om jag inte visste vad plus och minus var, så skulle jag nog bli lite konfunderad över det här med x. Vad är det för någonting? Och det är lite grann av det vi gör när vi öppnar mötena med det här och hur det fungerar. Det kan bli lite förvillande. Men jag börjar att läsa lite grann. Sällan har vi sett en människa misslyckas som utan förbehåll följt vår väg. Om man stoppar efter den här meningen och tittar på första ordet där, sällan. Bill Wilson fick en fråga när han var gammal. Om man ångrade någonting som han hade skrivit i stora boken då, i den här boken. Direkt så svarade han att ordet sällan, det ska inte stå där, utan det ska stå aldrig. Tittar man på sidan 143. Så högst upp där, eller längst ner på sidan 142 kan vi börja på. Andra raden nerifrån. Men om du verkligen och ärligt önskar att sluta dricka sprit för all framtid och uppriktigt och känner att du måste ha någon slags hjälp, så vet vi att vi har ett svar för dig. Det kan aldrig misslyckas, även om du använder bara hälften av den entusiasm du har haft när det gällt att ta en sup till. Det kan aldrig misslyckas. De här orden är alltså Dr. Bobs. Och Bill då, om vi går tillbaka till sina 61, han sa det när han var gammal, alltså att Bob hade rätt. Det här kan aldrig misslyckas om jag utan förbehåll följt den här vägen. Okej. Okay. De som inte tillfrisknar är människor som inte helhjärtat kan följa detta enkla program. Det finns ordet enkelt med igen va. Det, ordet enkelt finns med på 50 olika ställen i den här boken. Och det betyder någonting tycker jag. Det är ett enkelt program, det är inte komplicerat. Om vi tittar på andra stycket där så kan man se. Tänkte jag bara visa hur åtminstone jag har studerat den här boken. Om jag börjar läsa det så står det. Våra berättelser avslöjar i stort vad vi tidigare var. Det är steg 1. Vad som hände med oss. Det är steg 2-9. Och vad vi nu är, det är steg 10-12. Om du har beslutat, det är steg 3, att du vill ha vad vi nu har, 10-12. Och om du är villig att göra allt som står i din makt för att uppnå detta, ja, då är du mogen att ta vissa steg. Och de stegen är 4-9. Inför några ryggade vi tillbaka. Vi trodde att vi kunde hitta en lättare och mindre krävande väg. Men det kunde vi inte. Men största allvar ber vi dig att vara oförskräckt och grundlig från första början. Många av oss försökte klamra oss fast vid våra gamla föreställningar, med påföljd att resultatet uteblev, tills vi gav upp dem fullständigt. Och det är steg ett. Kom ihåg att det handlar om alkohol. Listig, falsk och stark. Utan hjälp blir det för mycket för oss. Men det finns en som har all makt. Denne ende är Gud. Det är steg två. Halvmesyrer var oss ingen nytta. Vi stod vid vändpunkten. Vi överlämnade oss helt till hans händer och bad om hans beskydd och omvårdnad. Det är steg tre. Sen står det någonting som jag ofta hänvisar till när man försöker komma undan det här programmet. Det står nämligen så här. Här följer de steg som vi tog och som är ett förslag till ett program för tillfrisknande. Det står att det är ett förslag. Det står inte att det är 12 förslag. Och det är så här. Okej, det är ett förslag. Men om jag godtar det här förslaget, om jag köper det så att säga, det som gäller sen är direktiv. Om jag nu vill ha vad de 100 första fick, så är det att göra exakt det de gjorde och ingenting annat. Här står de här stegen uppräknade. Och många tror att det här är programmet. Det här är inte alls programmet. Det här är stödord till att komma ihåg programmet. Programmet står längre fram i boken. Vi har tagit de här stegen och så har vi förstorat upp dem. Och så sitter de på väggarna runt om världen på A-lokalerna. Och folk säger det här är AAs program. Men det var gjort, det var lyft ut en kort version av dem och satt på väggen. Och vi har glömt instruktionerna eller direktiven i boken. Som ett exempel kan jag ta steg 10. I steg 10 står det, om jag tittar på väggen, då står det, vi fortsatte vår självrannsakan och erkände genast när vi hade fel. Det står att jag ska göra två saker om jag tittar på stegen på väggen. Om jag tittar i förklaringen i boken, så står det att jag ska göra 5 saker. Och det här visar alltså att jag behöver studera det som står om stegen i stora boken. Och inte sitta och gissa mig till dem när de sitter på väggen. För när jag har försökt att gissa mig till saker förr, då har jag alltid blivit full. Och det vill jag inte bli. Därför gissar jag inte när det gäller de här stegen. Jag kommer inte med egna tolkningar av dem. De är redan tolkade. Och det står nedskrivet i stora boken. Tolkar jag dem på något annat sätt, ja, då är det inte AAs program jag pratar om. Då är det något annat program. Mitt eget möjligtvis. För det här är ett recept. Och ett recept behöver jag följa noggrant. Om jag vill få slutresultatet likadant som receptet utlovar. Så de här stegen som står här, det är alltså minnesanteckningar för mig. Och efter 12:e steget där då, så står det så här. Då utbrast många av oss, vad är det här för föreskrifter? Det klarar jag aldrig, tappa inte modet. Ingen av oss har lyckats att fullständigt tillämpa och hålla fast vid dessa principer. Vi är inga helgon. Det viktigaste är att vi är beredda att tillväxa själsligt. Principerna vi här upptecknat är vägledare till en sådan utveckling. Vi eftersträvar själsliga framsteg snarare än själslig fullkomlighet. Vår beskrivning av alkoholisten, kapitlet till tvivlare och våra personliga erfarenheter, både före och efter, klarlägger 3 i sammanhanget viktiga grundidéer. A. Att vi var alkoholister och att vi förlorar kontrollen över våra liv. B. Att förmodligen ingen mänsklig kraft kunde befria oss från vår alkoholism. C. Att Gud, sådan vi uppfattar honom, kunde och ville hjälpa oss om vi sökte honom. A. I det sammanhanget, det är steg 1. B. Det är steg 2. Och C. Det är också steg 2. Om vi nu går till sidan 39. Det står det så här på ett par stycken ner. Så står det att jag behöver göra ett val. Det står här vad de gjorde för val. Jag är alltså, det jag vet nu, alltså att jag vet vart jag står. Det är steg ett, va. Jag vet att jag har en sjukdom. Och i steg två så ser jag långt där framme en lösning på mitt problem. Det jag har att göra nu, för första gången i mitt liv så såg jag att det fanns, att jag hade något slags alternativ. Och det står de här. Så här gjorde de. Om ditt alkoholproblem är lika allvarligt som vårt var, är vi säkra på att det inte finns någon medelväg. Vi var framme vid en punkt, det är steg tre, där livet började bli omöjligt och där vi bara hade två alternativ. Ett var att fortsätta till det bittra slutet, att sudda ut så gott vi nu kunde medvetandet om en situation omöjlig att stå ut med. Det är alltså steg ett. Det andra var att ta emot andlig hjälp. Det är steg två. Vi valde, det är steg tre, att ta emot den andliga hjälpen. Steg två. Därför att vi uppriktigt önskade det och var villiga att göra en ansträngning. Och den här ansträngningen, det är steg fyra till och med tolv. Okej, det var vad de gjorde. Och om man går till sidan 52 så står det vad jag kan göra. På sidan 52, andra stycket, så står det på tredje raden i det stycket. Att bli dömd till en alkoholists död, steg ett. Eller att leva på andlig grundval, steg två. Är de alternativ som du har att välja mellan, steg tre. Jag har alltså möjligheten att välja mellan steg ett eller steg två. Det är det steg tre går ut på. Ändra går jag ut från A-lokalen och går ut och super igen. Då har jag valt att vara kvar i steg ett. Eller också försöker jag göra så gott jag kan att försöka hitta den här andliga hjälpen. Okej, nu går vi tillbaka till sidan 63. 62. Nu har vi alltså avslutat det här. Och när vi har gjort det här valet, då kommer man upp på sidan 63. När vi var övertygade här om, var vi framme vid tredje steget. Då är det nog viktigt att komma ihåg här. Här finns det en tidtabell, va? Hädan efter nu så kommer varje steg innehålla tidtabell. När jag ska göra det här. Om jag ska göra på en gång eller om jag ska vänta med. Här står det, när jag är övertygad om steg ett och två. Då är det tid för mig att göra det här valet. Va? Och då är jag framme vid tredje steget. Och det tredje steget är att vi beslutat att lägga vår vilja och vårt liv i Guds händer. Gud så som vi uppfattar honom. Vad menar vi egentligen med detta och vad gör vi? Ja, om man då tittar på ordet besluta. Vad är det för någonting? Ja, ett beslut. Det är ju att jag bestämmer mig för att göra någonting. Ingenting annat. Steg tre handlar om ett beslut alltså. Jag gör ingenting annat än besluta mig för att göra någonting. Det är precis som om att jag beslutar jag mig för att åka ner till Stockholm. Så kommer jag aldrig ner till Stockholm om jag bara beslutar mig. Jag behöver alltså göra en handling för att komma ner till Stockholm. Jag behöver sätta mig i min bil, åka ut till E4 och åka neråt mot Stockholm. Först då kommer jag till Stockholm. Det är precis samma sak med det här. Vi beslutar att göra någonting. Och vad beslutar vi att göra? Jo, att lägga vår vilja och vårt liv i Guds händer. Och vad är min vilja då? Ja, läser man en dödsannons
och ser en människa som har dött, så kan man tänka sig att den människan har lämnat efter sig ett testamente. Och sista viljan brukar man prata om. Och det är vad den personen tänkte just innan han dog. Hur han ville fördela sina egendomar och så. Och det är precis det min vilja är. Det är mina tankar. Sen har vi vårt liv. Ja, vad är ett liv för någonting? Ja, om jag tittar i samma dödsannons så kan jag se en sån här dödsruna. Och i den dödsrunan så står det vad den här människan har gjort genom livet. Va? Vilka föreningar, vilka jobb han har haft och så vidare. Va? Och det är hans liv. Hans liv är alltså hans handlingar. Så det jag beslutar mig för att göra, det är att lägga mina tankar och mina handlingar i Guds händer. Men kom ihåg än en gång, det här är bara ett beslut. Och det förväntar sig att jag ska göra någonting för att förverkliga det här beslutet. Om jag börjar på nästa stycke. Det första är att vi är övertygade om att vår vilja inte med framgång kan styra våra liv. På den punkten är vi nästan alltid i kollision med något eller någon, även om våra motiv är utmärkta. De flesta människor är som skådespelare som vill dominera hela pjäsen, som försöker arrangera ljuset, balletten, i scensättningen och de andra aktörerna, allt på sitt sätt. Sen så står det här, hädan efter sen, alltid när det kommer hans här, så brukar jag sätta in jag när jag läser det här. Och om man är flera som läser det här tillsammans, så kan man sätta in sina namn. För det här visar på vad som är mitt problem. Om jag läser det här med jag, så blir det så här. Om bara jag, mitt arrangemang fick vara i fred, om bara folk gjorde som jag ville, skulle föreställningen bli storslagen. I dessa sina försök kan vår skådespel, kan jag ibland vara mästerlig. Jag kanske är vänlig, omtänksam, tålmodig, till och med modest och självuppoffrande. Å andra sidan kanske jag är elak, egoistisk, självisk och oärlig. Men i likhet med de flesta människor är det troligt att jag är något mitt emellan. Vad händer för det mesta? Föreställningen blir inte vidare lyckad. Jag börjar tycka att livet inte behandlar mig rättvist. Jag beslutar att anstränga mig mera. Nästa gång blir jag ännu mer fordrande eller nådig, allt eftersom omständigheterna. Ändå är jag inte nöjd med pjäsen. Även om jag erkänner att också jag kan ha någon skuld, så är jag säker på att det är mest, att det är mest de andras fel. Jag blir arg, upprörd, självömkande. Vilket är mitt verkliga bekymmer? Är jag inte egentligen en egoist, även då jag försöker vara vänlig? Är jag inte offer för föreställningen att jag kan tvinga fram tillfredsställelse och lycka i världen, bara jag dirigerar rätt? Är det inte uppenbart för alla de andra spelarna att detta är vad jag önskar? Och gör inte jag handling, och gör inte mitt handlingssätt att de alla vill betala tillbaka med samma mynt, det vill säga stjäla så mycket av de kan av föreställningen? Är jag inte även i mina bästa ögonblick en anstiftare av oro snarare än harmoni? Första gången jag läste det här stycket i jag-form, så kände jag verkligen hur väl det stämde överens med mig. Va? Och det är det som är meningen med det här. Att det här är alltså en alkoholist. Va? Och en alkoholist största problem är ju jag själv, så att säga. Det är ju mig själv det handlar om. Och det är jag som ställer till problemen. Sen ett annat bra sätt man kan använda om man vill göra här. Och det är att stryka under alla ord som börjar med själv. På sidan 63 är inte så många. Däremot på sidan 64 finns det en hel del att stryka under där. Och det ger en upplysning om vad som är problemet. Stryk under allt som det står själv. Självömkan, självupptagenhet, självförvållade och så vidare. Det känns, jag lovar. Jag ska läsa vidare här. Vår skådespelare är en självupptagen egocentriker, som man säger nu för tiden. Han är som affärsmannen som dragit sig tillbaka och strosar omkring i Florida solsken hela vintern och beklagar sig för det bedrövliga skick i vilket landet befinner sig. Som prästen som suckar över 20 århundradets syndfullhet. Som politiker och samhällsförbättrare som är övertygad om att allt skulle vara rena utopia om bara resten av världen kunde uppföra sig ordentligt. Som kassaskåpssprängaren som hamnat utanför lagens råmärke och som tror att samhället har missförstått honom. Och alkoholisten som har förlorat allt och blivit omhändertagen. Vad vi än protesterar mot är inte de flesta av oss mest intresserade av oss själva, vårt missnöje eller vår självömkan. Själviskhet, självupptagenhet, detta tror vi är roten till våra bekymmer. Drivna av hundratals olika former av rädsla, av självförvållade felaktiga slutsatser, av lyckosökande och av självömkan, trampar vi andra på tårna och de trampar tillbaka. Ibland sårar de oss, skenbart utan anledning. Men vi finner alltid att någon gång i det förflutna har vi fattat själviska beslut som senare försatt oss i en situation där vi blir skadade. Så våra bekymmer är i grund och botten vårt eget fel. Det kommer från oss själva. Vi alkoholister är ett allvarligt exempel på självförvållat kaos. Fastän vi i allmänhet inte trott det. Framförallt måste vi alkoholister försöka bli kvitt vår själviskhet. Eller den blir vår död. Gud gör detta möjligt. Och det verkar som om det inte fanns något annat sätt att bli fullständigt fri från sitt jag. Utom med hans hjälp. Många av oss har moraliska och filosofiska övertygelser i mängd. Men vi har inte kunnat leva upp till dem. Även om vi velat. Inte heller kunde vi minska vår självupptagenhet. Genom att önska eller att försöka med egen kraft. Vi var tvungna att få Guds kraft. Detta är alltså frågans hela hur och varför. Först av allt måste vi sluta att själva leka Gud. Det gick inte. Därefter beslöt vi att i detta livets drama skulle hädan efter Gud få vara vår ledare. I engelska boken står det director. Han är vår högsta chef. Vi bara hans underlydande. Han är fadern och vi hans barn. De flesta goda idéer är enkla och detta beslut blev grunden till den nya triumfbåge genom vilken vi passerade på väg mot frihet. Bill, han har förmågan att kunna måla upp saker och ting, och här målar han upp en triumfbåge som vi ska komma igenom. Och den här triumfbågen bygger vi alltså med de här stegen. Nu kommer steg 3:s löften. Folk tror att det bara finns löften på sidan 79. Men här kommer löftena i steg 3. När vi på allvar intog denna ställning hände alla möjliga förvånande saker. Vi hade en ny arbetsgivare. Med all den makt han har försåg han oss med allt vi behövde. Om vi bara höll oss till honom och utförde hans arbete väl. Nu kommer löftena. Fast förankrade i denna grund blev vi mindre och mindre intresserade av oss själva, våra egna små planer och ritningar. Vi blev mer och mer intresserade av att se vad vi kunde bidraga med här i livet. Tänk vad härligt, jag som alkoholist kan bidra med någonting här i livet. Ja, det är en underbar känsla. Allt eftersom vi kände en ny kraft strömma till oss. Allt eftersom vi uppskattade sinnesfriden mera. Allt eftersom vi upptäckte att vi kunde klara upp livet med framgång. Allt eftersom vi blev medvetna om hans närvaro började vi förlora fruktan för idag, imorgon och alla dagar som skulle komma. Vi blev på nytt födda. Vi var nu vid tredje steget. Det är en sån här tidsfaktor igen, nu. TT, tidtabell. Många av oss sa till vår skapare så som vi uppfattade honom. Ja, innan jag läser själva bönen här så vill jag, det står hur vi ska förbereda oss för och vilka direktiv, det står på sidan 65. Om vi tittar fem rader ner så står det direktiv 1. Vi betänkte oss noga innan vi tog detta steg för att vara säkra på att vara redo. Att äntligen kunna överlämna oss helt till honom. Det första direktivet. Andra direktivet. Vi önskade varmt att få ta detta steg tillsammans med en förstående människa. Vår hustru, bästa vän eller andlig rådgivare. Tredje direktivet. Orden som användes var naturligtvis helt ovidkommande. Bara de uttryckte själva idén och sades utan förbehåll. Okej, då går vi tillbaks till sidan 64 på sista raden där. Den här bönen behöver jag alltså läsa. Jag kan läsa den i grupp. Jag kan också läsa den för mig själv. Jag läste det här för mig själv. Och för första gången i mitt liv så gick jag ner på knäna när jag läste den här bönen för första gången. Och det tog emot. Det tog emot så enormt mycket att gå ner på knäna. Men jag behövde det. Och jag märkte att när jag står på knäna, då har jag svårt att vara högmodig. Och det är ju ödmjukhet jag ska träna mig. Så det är en bra övning för mig. Sen kom jag att tänka på att hur många gånger har inte jag stått på knäna framför toalettstolen och spytt och ropat gode Gud hjälp mig. Det är åtskilliga gånger jag har stått på knäna och bett. Så att det är alltså inte egentligen första gången. Men bönen låter så här. Gud, jag överlämnar mig själv till dig. Att göra med mig och av mig vad du önskar. Befria mig ur mitt eget slaveri så att jag bättre kan utföra det du vill. Befria mig från mina svårigheter så att segern över dem och bära vittnesbörd till dem jag vill hjälpa om din makt, din kärlek och din väg. Må jag alltid följa din vilja. Sen kan man lägga märke till en sak här. Det finns inget amen efter den här bönen. Det kommer senare. Den här bönen är mycket fin tycker jag. Och jag läser den ofta. Men om jag börjar på nästa stycke. Vi önskade varmt att få ta detta steg tillsammans med en förstående människa, vår hustru, bästa vän eller andlig rådgivare. Men det är bättre att möta Gud ensam än tillsammans med någon som skulle kunna missförstå. Orden som användes var naturligtvis helt ovidkommande, bara de uttryckte själva idén och sades utan förbehåll. Detta var endast början, fast om den var ärlig och ödmjuk märktes effekten genast. Det är en sån här tidsfaktor igen. Ibland var den också mycket kraftig. Det kommer ännu en sån här tidtabell. Därefter Alltså på en gång jag har tagit steg tre, så att säga, beslutat mig att ta steg tre, så börjar jag handlingen som jag beslutade om. Kom ihåg att steg tre är bara ett beslut. Steg 4-9 är att förverkliga det beslutet. Därför står det: därefter tog vi tu med ett aktivt handlingsprogram. Det är steg 4-12 alltså. Och jag hör många människor inom AA som säger att du måste vänta med att ta fjärde steget så länge, för du kommer att må dåligt och bla 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 bla. Enligt boken Anonyma Alkoholister ska jag på en gång efter steg tre börja med fjärde steget. Någon frågar mig: när ska jag göra fjärde steget? Då frågar jag: när tog det tredje steget? För de hänger ihop, va? De ska tas samtidigt. Handlingsprogram. Där det första steget var en personlig uppstädning. Något som många av oss aldrig hade vågat försöka förut. Trots att vårt beslut, steg tre alltså, var ett nödvändigt och noga övervägt steg, kunde det bara ha kortvarig effekt om vi inte genast, det är en sån här tidsfaktor, tidtabell, började med att se sanningen om oss själva i ögonen och sökte befria oss från det inom oss som hade verkat blockerande. Spriten var bara ett symptom, så vi var tvungna att söka efter orsaker och förhållanden. Det handlar alltså än en gång om att det här programmet är som ett vattenfall. Om man tittar i originaltexten så ser man att ordet vi finns bara med de här stegen som man brukar hänga upp på väggen. Det finns bara ordet vi med i första steget. Sen är de andra stegen kommer efter, precis som ett vattenfall. Det bara ramlar neråt så här. Och det går undan. Va? För det här programmet är inget vänteprogram. Va? Utan det är ett program där det är meningen att jag ska försöka komma in i programmet så fort som möjligt. Komma från problemet till lösningen. Om man läser på sidan 163. Det är en gammal AA-are som visar det på den sidan. På 163. Tredje stycket nerifrån. Så står det så här: jag tog det nästan desperat allvarligt att genomföra och förstå vad som väntades av mig som AA-medlem. Och att ta varje steg av de 12 så snabbt som möjligt. Tänk om Bill Wilson hade suttit med steg 1 i 12 år. Då hade inte jag suttit här idag. Han tog det på ungefär en vecka, gick han igenom och lärde sig det här programmet. Och det är meningen också att ska jag följa vad de gjorde, så är det att gå fort ifrån problemet och snabbt fram till lösningen. Dr. Bob sammanfattar det här programmet på ett mycket bra sätt, tycker jag. Han sa så här: lita på Gud, gör rent hus och hjälp andra. Men då orden, så slutar jag nu. Tack.